är det dags för årets 2018 års första schackpodd. Välkommen hit, Jesper Hall.
Tack ska du ha, Carla.
Ja, kul att få träffa dig här igen. Mm. Det är väl helt enkelt så, tycker jag, att vi ska prata lite grann om vad som händer i år.
Ja, det här, 2018, vad är det för ett år?
Vad är det för, vi har lagt 2017 år 2017 bakom oss. Precis, vi är tidigt januari. Och jubileumsåret för Sveriges Schackförbund, 100 år fyllde vi. Det var en massa roliga saker som hände. Men i år är det 101 år.
Ja, precis, jag tänkte faktiskt på det också. Vad innebär detta nu, den här nystarten här efter jubileumsåret då?
Vi ska väl se, vi går in på det om en liten stund. Ja, Jesper, 2018 alltså, som ligger framför oss här. Vad tycker du ska bli det mest spännande som kommer hända under det här året?
Jag tycker att, det beror på när du säger
så. Titta, schacket i Sverige.
Schacket i Sverige,
så, precis. Mm.
Nej, men då är det ju så här, tycker jag, att det som händer i Sverige just nu, ur min aspekt, det är ju att det är ett antal projekt som har startats igång och som håller på att utvecklas vidare, som tar liksom hela tiden steg framåt. Och det som ska bli mest spännande för mig, det är att se om till exempel våra internettävlingar som vi har startat för barn, Yes to Chess och Sikta mot stjärnorna, om de kan fortsätta sin utväxling. För det är ju nu 750 lag med.
Ja, från skolor i hela Sverige. Ja.
Alltså för vi har ju haft schackfyran som liksom har växt och liksom någonstans konsolideras lite. Och nu kommer den här bara, och nu kommer bara växer den.
Men vi växer det växer ju varje år, och det är fler och fler som vill vara med och fler som spelar schack. Va? Och det är ju liksom, det är fantastiskt coolt att det är så, att det funkar. Det känns som att skolorna har fattat att man kan spela schack på nätet, och vi erbjuder det också då.
Så på det sättet kan man säga att när det gäller schack i skolan då, så kan man säga då växer vi. Men samtidigt då, det som jag jobbar med nu, det är ju att titta på det som också har blivit en trend, nämligen profilskolor.
Men så här, inte schackgymnasium, utan då är det utan typ vanlig skola som inte är fotbollsklass och inte matteklass, utan då är det...
Ja, för det är också intressant, för att nu jag var här det här spelas in i Stockholm. Jag var ute på två skolor här nu som har kontaktat mig, därför att de vill ha schack som profil, för det börjar nämligen bli någonting som efterfrågas. Och idag med det skolsystem vi har med friskolor som liksom drar i barnen och de kommunala skolorna.
Absolut, de drar väl också i barnen så att säga.
Ja,
så att
de måste ju också börja ha någonting med någon.
Så du menar att vi kanske i höst kan se liksom någon skola som säger att här, av schackförbundet certifierad profilskola med ordning och reda, och hit kan du komma om du vill ha schack för dina ungar.
Ja, till och med så här. Vill du ha ett smart barn, då sätter du barnen i vår skola. Det är lite så de vill ha det liksom. Och som du säger, i samarbete med Sveriges Schackförbund, ett certifikat
2018 liksom.
Så det är liksom, det är på gång i alla fall. Så får vi se då. Och det är ju faktiskt så att Essingeskolan här i Stockholm, de har ju gått ut med att de ska nu ha en schackmattelinje på.
Ja, men det är roligt.
Det tycker jag är kul.
Jag är lite mer inne på mer klassiska grejer som händer, för att det är ju roligt med utveckling och allting sånt där, såklart. Men jag tänker på SM i Ronneby i sommar som jag ser fram emot jättemycket. Det är liksom,
det är superhäftigt. Vilket ställe det var.
Alltså Ronneby Brunn som är ju en, ja, liksom är vädret fint, så en av de fina, då är det nog en av de bästa platser man kan spela schack SM på.
Ja, vi var ju där nu med styrelsen och hade ett möte där ju för att titta på lokalerna och sånt då. Ja. Och det är ju en av de finaste lokalerna vi har haft.
Ja, men så är det. Ja, det är, alltså kan man säga så, lokalen tillsammans med omgivningen. Ja. Den så, lokalen i sig, där har vi nog några som kan konkurrera.
Men
hela paketet liksom, med spa och hotell och allting. Så här, nej, alltså SM i Ronneby.
Och Vattenland var det ju där också.
Oj, man får leka. Ja, alla barn och spa. Det kommer bli superhäftigt faktiskt. Så det där, det ser jag fram emot jättemycket. Och sen är det ju schack-OS i höst. Så, det är ju någonting som Sverige kommer skicka lag till och ett dam- och herrlag så. Vad tror du om det? Har du varit med i schack?
Jag har varit med i OS, Jag var ju med i Kalmucken i Elista. Jag tror det var 98 någonstans där då. I de krokarna, då var jag med.
Då var jag spelade. Var det 90?
Nej, det är ju, och det är en fantastisk upplevelse. Det är det ju, därför att då samlas ju alla.
det är hela världen.
Ja, alltså det är alla de bästa från hela världen som är där. Så man går ju och glider där ute på gatorna, så möter man liksom så här, Kramnit där och den där och, ja, och sådär. Och så är det liksom,
ja, och fullt med schackspel. Och de sämsta, eller får man säga så, de sämsta länderna i världen är också där.
Ja.
Alltså det är ju typ så här,
ja, det är alla
180 länder deltar,
ja,
liksom.
Ja, det är så coolt där.
Ja, och några tusen schackspelare Och så folk är roliga, fina landslagsdräkter från olika länder och allt vad det kan vara sådär. Mm. Ja, jag har fått chansen, jag är ju inte så bra så jag får spela sånt, men jag har ju fått chansen att titta på ett, eller förlåt, två till och med, i Tromsö för 4 år sedan och i vad var det för 2 år sedan, i Azerbaijan faktiskt fick jag åka till. Det är roliga länder som har också de här. Mm. Det är konstigt förresten att det är nästan bara europeiska länder, de som är europeiska schackförbund som får ha schack-OS. Jag tror att det är 13 eller 14 schack-OS i rad som har gått i de europeiska länderna.
Mm. Och nu är det ju då i Batumi.
Som i och för sig ganska långt bort härifrån, men som ändå hör till Europa då i den här ordningen.
Och jag kan ju säga, jag var ju där för 2016 var jag där.
Batumi, det är ju inte huvudstaden. Nej. Huvudstaden heter Tbilisi, va?
Så, alltså, Tbilisi är huvudstaden, utan Batumi är badorten kan man säga. Den lyxiga badorten.
Okay.
Deras liksom idé som stad är att de ska locka till sig liksom gräddan av östsnubbar som vill komma och ha en bra resort nära liksom. Så att det var en jättefin stad. Den ligger ju vid kusten. Men det som var intressant var att längs just kustremsan, där var det ju högsta lyx på husen. Det var liksom hur fint som helst och det är ordning gjort och bla 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 och så vidare. Så här. Sen går man ju liksom 400 meter upp och då är ju liksom standarden lite annorlunda.
Ja, alltså det är inte lika.
Det är lite fasadkänsliga, kan man säga.
Ja, jag förstår.
Men jag måste bara säga en sak som var cool grej när jag var där. Nu, det var ju bland annat där vid kustpromenaden, så hade de ju ett schackets hus för pensionärer.
Okay.
Som ett glas, alltså var som ett glas, i så ett litet hus då, men vet ändå så här, ett glashus, det var fullt med schackspel och där satt liksom gubbarna, de här äldre gubbarna härna och spelade liksom. Och man hörde liksom att det här var viktigt för dem då, så att det var coolt.
Ja, nej, för att Georgien, alltså det är ju jag har ju aldrig fått chansen att åka dit någon gång, och det är ju kanske inte så många som gör det, men det är ju ett, som schackspelare så sägs det att det ska vara ett av de mest fantastiska länderna i världen. Mm. När det gäller både turneringar och spelförhållanden och kultur och historia och allting. Och jag vet att...
Inte minst damschack.
Det är landet som har mest... alltså, jag tror att det är 35% ungefär av deras tävlingsspelare som är kvinnor. Och det är ju överlägset alla andra länder. Det finns ju, nu vet jag inte om det där är sant, men de säger ju att som hemgift så får man, så lämnar man alltid då, eller hemgift som gåva när man gifter sig, så kommer man alltid då med en schackbok, en klassisk schackbok och en någon sån gammal poesibok från en av Georgiens största poeter. De två, eller ett schackspel och den här poesiboken, de två hör alltid till ett hem. Alla hem måste innehålla en sån, och det är kvinnornas uppgift att se till så att det finns ett schackspel i varje hem. Nej. Just för att det är en sån viktig del i kulturen.
Nej, men det var ju coolt, för att det är också så för jag var ju där och höll en konferens då för schack i skolan då. Det är så att Zora Basmai Parashvili, som är president i ECU då, Europeiska schackförbundet.
Yeah.
Han bor ju i Batumi. Han är ju liksom där.
Alltså han är från Georgien.
Ja, han är från Georgien, men det är därför det har blivit ett sånt centrum med hans goda kontakter. Så Bank of Georgia är ju liksom sponsorer och går in med pengar och grejer och sånt där. Men det som var kul när jag höll den här konferensen där, det var att med på kursen, eller på konferensen, det var ju Maja Ciburdanice.
Gamla världsmästare, precis. Ja.
Som ju givetvis nu lägger ner sin tid på schack i skolan.
Ja, ja, ja.
För det är det som är hennes stora satsning. Liksom. Så jag pratade med henne en halvtimme om liksom, råd om hon skulle göra.
Det var roligt. Liksom, sånt. Hur gammal är hon nu då? Så?
Vad kan hon vara?
60?
Ja, 55-60.
Så att, för att de är ju, de hade ju då två, under lång tid var ju georgiska, alltså före det var det ju Nona Kaprindashvili som ju också är från Georgien, som var världsmästare innan, och så var det ju nu Maja Ciburdanice efter det. Det var ju före Polgar-systrarna kom in och tog över och röjde i den här världen. Ja, men Georgien, jag kommer ihåg fortfarande någon artikel, det kan ha varit ett tidskrift för schack eller schacknytt, det här borde jag ju komma ihåg, men det var när jag var ung, 15 år, och läste en artikel från en av de svenska toppspelarna, och även här tror jag kommer inte exakt ihåg, det kan ha varit Kai Sauri som skrev en artikel från att han reste till Georgien och spelade en schacktävling där, och hur fantastiskt det var med schackspel, alltså hur vad ska man säga, uppskattad han var som schackspelare och hur, vilka villkoren var och hur förhållandena var och maten och blev bjudna på allting. Det var som en sån här otroligt romantisk bild av schacket i Georgien. Så det kommer nog bli ett fantastiskt OS för de svenskar som får åka dit. Vad tror vi om svenska lagens chanser då i OS?
Ja, alltså det, man kan säga att det är ju tufft idag. Det är så, det, och Sverige, vi aspirerar ju inte på någon medaljplats liksom. Så är det ju. Men det är klart att med Grandelius som lok och sen hoppas man på att spelarna där bakom ska göra liksom som där, de där riktigt bra resultat. De ska vara i form. Så att när vi trummar dit där bakom Nils som lok ska göra liksom riktigt bra turneringar då. Och jag hoppas, men det är klart, men jag hoppas ju på att Blomqvist ska ta ytterligare steg framåt.
Han är ju känns han som given i laget, tycker du?
Ja, jag hoppas i alla fall att han ska vara med. Och så får vi se de här andra äldre där bakom om de liksom, hur sugna de är, hur mycket de satsar.
Och det är 4-mannalag som spelar med och vi brukar kanske åka med någon reserv också. Så jag inte, det är väl inte bestämt just såklart än på.
Nej, jag vet inte hur upplägget ser ut.
Nej, vi har ju förbundskapten Anders Wengholm just kommer ju ta ut laget så småningom här. Så vi får väl se vad han hittar på. Tror du att han kommer ta ut liksom de ratingmässigt högsta rakt av? Eller kommer han tro att han liksom, finns det något annat sätt att tänka när man tar ut ett landslag?
Jag kan säga så här, det som vi hade Team Sweden som jag jobbar med, ungdomslandslaget. Vi hade Wengholm på besök för att berätta hur han tänkte och sådär. Det som är roligt tycker jag när Wengholm berättade var att han är väldigt ambitiös. Alltså.
Ja.
Han känns som att han sätter lite grann i standard här, tycker jag.
Okay.
Och verkligen har ambitionen att kolla av med spelarna, hålla kontakt med dem. Så att jag tror att han också väger in liksom ambition och form i sin uttagning då. Men som alltid är det ju liksom ändå ratingen som är basen
för. Men det är klart att det finns ju, vi har ju ganska många spelare i ett ganska tight
spann.
Och sen har vi ju en del väldigt duktiga spelare som kanske har lagt ner sin satsning även om de fortsätter att spela schack, så att säga. Det finns ju många dimensioner där att tänka på. Ja, nej, men så är det ju. Jag tittar på Jesper Hall själv här som ju är på rankinglistan, så står han väldigt högt upp. Men han brukar försöka undvika att tvingas bevisa det. Ja, nej, så kan det vara. Ja, nej, du aspirerar inte på att vara med OS i alla fall. Nej, det kanske inte skulle vara så.
Nej. Vi lämnar detta ändå. Så är det.
Nej, just det. Men vi ska ha ett damlag också.
Just det.
Kommer ju åka med. Vad säger vi om det?
Ja, det är ju kul nu. Pia, hon är ju samma eller hon är ju vårt verkliga lok där, kan man säga då. Och sen är det ju, då är det ju dottern nu här som har börjat spela in sig, Anna Kramer.
Hon var ju med senast och spelade senaste OS.
Nej, och sen gäller det även där de här damerna som är bakom. Elinor Frisk och de här andra något yngre som, och frågan är då hur mycket är de i gasen och satsar?
Hur mycket spelar de? För där finns ju även där finns det ju ett gäng lite äldre kvinnor som håller hyfsat hög nivå, men som ju inte spelar jättemycket schack också, så att säga.
Nej, det är det vanliga livet.
Det är ju sådär med schacket, som du brukar säga, att schackspelare är ofta bra på andra saker också.
Men det är ju det jag kan bara säga så, det är det när jag säger så här, lite grann, det är det jag hoppas på. Det är att OS ska vara en sån här morot som gör att folk, nu är det OS-år, nu jäklar ska jag liksom lägga
satsa
ner den tiden,
extra,
satsa, komma i form, spela turneringar. Alltså de kickar igång liksom av denna morot.
Ja, men vilket tror du kommer komma bäst då, damerna eller herrarna? Vad är ditt tips?
Oj. Alltså det är ju väldigt.
Senast kom ju damerna lite bättre.
Ja, det är ju svårt att jämföra också.
Är de, men de är väl ungefär lika bra på världsnivå, är det inte så, om man nu tittar liksom. Vad tror du att vi kommer kunna se någon överraskning och vem?
Alltså det som brukar ske, eller det som,
jag vill ge något tips här nu,
okej, jag fattar, men det jag kan säga så här, det är ju att det är någon av spelarna som gör ett bra, riktigt bra resultat, alltså som är liksom tajmar sin toppform. Det är ju det vi kan hoppas på lite grann. Och det, som jag sa till dig, det skulle ju vara roligt om någon av de här bakom Grandelius alltså släppte loss, kom loss. Alltså, vi hade ju Jonathan Westerberg, en sån som har fått vara med lite grann i landslaget då, så är det inte dags för honom att göra ett ryck?
Ta nästa steg liksom.
Ja, men ta nästa, bli stormästare nu och börja liksom, kom igen liksom.
Ja.
Det är det man skulle vilja liksom,
bevilja. Har han den liksom, har han det i sig?
Ja, det är det som är, det är det jag vill se. Jag vill se det liksom. till exempel. Eller Blomqvist, va? Som ju var på gång och började göra riktigt bra resultat. Och sen,
ja, förra SM i Uppsala. I Uppsala var det ju stor tokdominans.
Ja, men det var ju det.
Han vann nordiska mästerskapen samma år.
Och fantastiskt. Och så efter det så har det gått lite trögare. Ja. Men det är väl dags nu, Erik, tycker jag.
Erik, ja.
Vi säger det, Erik.
Erik Blomqvist. Med Jonathan Westerberg som joker där.
27-10 resultat i OS.
Ja, där har vi. Tack för det tipset. Ja, men hörru, sen har vi också det som, nu ska vi säga det som, nu är vi bortskämda med det, men vi har ju det vanliga turneringslivet här hemma också, ja. Med GP-serien, ja. Som numera är etablerad och funkar, alltså är
ja, ett av de bästa satsningarna för
är rullar på,
kan säga, vanliga och, klubbspelare för,
ja,
Sverige.
Men alltså det är fantastiskt. Jag är ju väldigt, jag är själv väldigt
spelar ju en del där.
Ja, jag brukar ju spela 3-4 tävlingar varje år, ja. Av de 8 som vi har, ja. Jag tycker det är underbart, både att man får chansen att spela mot bra motstånd, och det är bra miljöer och det är bra arrangemang.
Det är 8 turneringar, va?
8 turneringar.
Och så räknar man ihop det bästa.
Ja, så tror jag att det är, alltså man får ju de bästa, ja. Och sen, ja, GPC, alltså det finns några tävlar ju om att vinna den här GPC-serien också. Det kan ju de få göra, men sen är de flesta av oss gör ju liksom inte det. Nej. Utan vi har ju tävlingarna som en, men det är ju det som, det är en bra morot för att få de bästa att vilja spela också. Och det gör ju att vi andra får vara där och titta på deras schack, och vi får träffa dem och prata. Och sen är det ju så socialt trevligt också. Mm. Ett par 300 schackspelare i samma rum. Som liksom umgås och har det bra ihop. Och det är riktigt roligt. Så är det. Men har vi något mer?
Allsvenskan tänker jag på. Ja, där vi faktiskt har ett ganska spännande läge. För det är ju en uppstickare nu som lite grann ligger i vinnarhålet. Ja.
Mas, Malmö.
Ja, Malmö då. Det är liksom, det var ju ett tag sedan de var uppe och fightade på den.
Ja, det kan man väl säga.
Det är ju den satsningen de gör med.
Det är två lag som gör såna satsningar. Ja. Den ena är ju Malmö och den andra är Vasa som inte är uppe i elitserien.
Nej, precis.
Utan de kommer ju då med all sannolikhet vinna Superettan i år och gå upp till nästa år, så att säga. Så att det är ju roligt med två lag som faktiskt på riktigt utmanar de där Viking och Rokaden och Limhamn och Lask som har varit i toppen i alla år.
Ja, det är därför jag just nämner detta. Det här ser jag verkligen fram emot att se om de liksom håller hela vägen. Ja. Om vi kan få liksom lite skifte där på tronen och lite omskakning.
Ja, Vasa är ju en gammal toppklubb som har vunnit tidigare, men Mas är ju inte det.
Nej.
De har ju aldrig varit på den här nivån. Men det är ju en...
Och också Stefan Prins, som ju den som liksom leder satsningen som lagledare, tror jag att han är. Och han har ju dessutom en massa andra idéer vad han vill göra. Ja. Som ju är en injektion.
Ja, det är roligt, det ska ju säga. Nu pratar du om Mas och Johan Vasa, men jag tycker ändå att det är roligt, för de påminner ganska mycket om varandra. Med att de har en person som sitter på lite pengar och går in och vill hjälpa till. I Vasa är det Peter Lavart som är där och hjälper till. Och de är båda två rätt kreativa personer som faktiskt
vill någonting.
Ja, jag menar det. De vill utveckla och de vill att det ska hända saker, och det är ju underbart att se. Så att mycket, mycket spännande. Men du, vi tar en kort paus och sen så pratar vi lite mer om vad som händer ute i världen under 2018, tycker jag. Ja, just det. Schacket i världen 2018. Vi pratade ju alldeles nyss om OS och Sveriges deltagande där. Men det är ju, OS är ju också, som du nämnde, Jesper, en tävling där de allra bästa i världen är med. Vilket land är bäst i världen?
Det är ganska spännande, tycker jag. För precis som vi pratade ju om allsvenskan här, där det plötsligt har kommit lite nya lag och blandar sig i, liksom, så får jag ju en känsla av att det också är så i världen här. På det sättet att USA till exempel har ju numera tre riktiga superspelare som på sina tre första bord. Nakamura och Caruana som liksom leder det. Men sen har det ju också varit Kina som har vunnit.
De vann ju Tromsö.
Ja, men precis. Där har vi ju Kina. Och sen har vi de här Azerbaijan och förstås Ryssland. Så att där är också sådär, vilka är i form?
Ja, det är väl Armenien är väl ett land Armenien har ju vunnit OS några gånger, så att det är ju liksom
som förra åren när man liksom visste att Sovjetunionen skulle vinna varje gång.
5,2
liksom. Så är det ju plötsligt nu, så är det ju verkligen liksom hur jämnt som helst alltså.
Nej, det är ju roligt. Kina tycker jag är så roligt. Jag brukar roa mig med att titta på deras rankinglista och säga att det är deras 10 första spelare är ju i princip bland de 20 bästa i världen. Alltså de är ju, det är ju en fantastisk topp. Men deras rankade 100, då platsar man knappt i liksom mästarklassen i Sverige. Det är, eller ja, det är liksom, då är man rankad kanske runt 2200. Mm. Så att de har ju verkligen ingen bredd i Kina, men en fantastisk topp.
Ja, de har ju ett väldigt elitistiskt system.
Ja, de har, och de har inte schack i kult, som en kultur, som kultur i landet liksom.
Nej, de har ju sånt som de har ju liksom schackskolor, ja, där barnen får åka dit och så får de bli drillade från sju års, ja, precis, sju års, ja, års, ja, just, ålder, ja. Så är det liksom 6-7 timmar om dagen. Men alltså, men okej. Okay. Alltså jag tror att USA vinner.
Du tror USA vinner?
Ja, jag tror det.
Okej. Okay. Det är dags nu, för de har väl inte liksom, har de vunnit nu, blir jag lite osäker.
De vann de inte förra.
Ja, de vann senast. Ja, de, ja, men, vann, gud, senast. Vad jag borde veta det här. Mm. Ja. Och ja, precis. Jag tror att de har vunnit en gång tidigare när det var,
ja, länge sedan.
Nej, men det var ju när det var i Israel och så, så vet inte.
Aha, ja, då fick de chansen. Ja.
Mm. Så var med. Mm. 76 tror jag. Kan jag, okay. Ja, nu kommer någon historiker och slår mig på fingrarna, men
jag vet, jag känner
också mina skrapa kunskaper. Men ja, men USA, tror du? Okej. Okay. Nej, men jag tror faktiskt att det är Ryssland tar det här nu. Mm. De har liksom,
du tror Ryssland tar?
Jag tror Ryssland tar det här.
Oj, vad konstigt tycker jag.
Ja, för då?
Nej, jag tycker de är på väg ner lite grann, deras spelare. Ja. Så alltså, Grischuk och de här, jag tycker inte de har impat lite. De har ju Kramnik fortfarande, men han är ändå liksom
Kramnik och Svidler.
Ja, men det är ändå liksom det, spelare som inte är liksom, tycker jag, peak. Men du får tippa på
Ryssland.
Annars får vi se.
Ja, det är ju roligt, för Ryssland är ju, det är, jag tycker att det är ju ingen tvekan om att Ryssland är det största schacklandet och de bästa schacklandet.
Snackar vi nummer 100 där, så platsar den i mästarklassen, kan jag säga.
De tar nummer 100 där, kan ju aspirera på att vinna SM-gruppen. Så att det är liksom, så att, nej, men det är ju så otrolig skillnad på det sättet. Så. Mm. Ja, schack-OS, men vi har ju också ett VM-år. Är det ju.
Ja,
så att, i mars i Berlin så spelas kandidatturneringen. Mm. Det är frågan om vem som ska få utmana vad heter han nu? Magnus Carlsen. Just det, och då är det 8 spelare, va, som ska vara där och spela en tävling mot varandra, dubbelrondigt. Och det är ju naturligtvis otroligt spännande.
Alltså där är ju, det, för det är ju, om vi tittar man på ratinglistan så är du superintressant idag, därför att om vi tar de här topp 10 så ligger de ju otroligt nära varandra. Alltså, jo, jag tycker också om man liksom, om man skulle tippa partier mellan spelarna, så är det liksom 50-50 läge på allihopa de partierna där egentligen. Mamed Yarov ligger väl tvåa just nu här, han har ju gått bra på sista tiden, men ner då till kanske, jag vet inte vad det kan vara, Aronian och
Romano, den som är lägst, den som kommer vara lägst rankad i kandidaturen, det är Sergej Kajakin som ju spelade VM med. Så
det säger ju lite
liksom, så att nej, det här är, det är ju
en gigantisk fight alltså.
Sergej Kajakin, Levon Aronian, Dingliren, Mamed Yarov som du sa från Azerbaijan, Alexander Grishuk från Ryssland, Caruana och så från USA, och så Kramnik då, som vad heter det, arrangörerna får ju välja en, alltså alla har kvalificerats och så får man välja en då på bra resultat, då väljer man den gamle gubben Kramnik som har varit världsmästare tidigare liksom.
Men det är väl ett ganska bra startfält.
Ja, jag skojar, det är ju rätt skadat.
Ja, det blir kul.
Vem vinner?
Ja, alltså det är ju dagsform alltså. Jag är ju faktiskt, jag måste säga så, Mamed Yarov har ju gått bra här på slutet. Och frågan är om man kan behålla sin form, för det var ju faktiskt, det har ju varit så hela hans karriär, Mamed Yarov, har han varit ojämn. Han har liksom blandat genialitet med alltså ganska grova bortsättningar alltså. Men nu har han liksom hållit i det här nu en period, och är det så att han är liksom mogen nu att ta liksom det här sista steget och börja närma sig Carlsen på riktigt, och det är det som är frågan.
Du tippar på Mamed Yarov.
Alltså min absolut, det är ju Aronian.
Ja, men det är ju bara för att du känner honom.
Ja, jag tycker han är bra också.
Ja, men han är ju sympatisk och trevlig.
Ja, jag gillar honom jättemycket. Men vi säger det ska vara jäkligt kul dessutom. Vilken match det har blivit med.
Jag tror att det blir Caruana som vinner. Jag förstår ju inte schack riktigt lika mycket som du och sådär, men jag känner ju att när man ser på turneringar där Caruana är bra, så är han så fruktansvärt bra.
Jag håller med.
Han är liksom, om han får till det, så tror jag att han är bäst av de där. För att han är liksom, han har vad kallar man det, högsta nivån liksom.
Ja, så det kan mycket väl vara
så. Så att jag tippar, och jag tror att det är dags för Caruana nu. Så. Dessutom han är väl nästan yngst av allihopa fortfarande. Nej, kanske inte. Wesley So är kanske yngre, men de är ju 25 års ålder nästan allihopa.
Man kan säga att det är lite grann, det är också, även för dem är det sånt där läge att liksom ta ett nytt, en ny platå liksom.
För amerikanerna och kineserna är ju de 25 års åldern tror jag allihopa där, de där, så att det är ju liksom sån. Ja, nej, men vad spännande. Och sen då, det är Berlin i mars. Som gjort för att åka och kolla på, va? Det finns väl billiga tågresor och flyg ska man inte göra, har jag lärt mig nu, men att ta sig till Berlin. Och sen är det ju då
själva
matchen i november i London.
Och det kommer bli hyfsat spännande också.
Ja, London som sagt, vad fasen, man måste ju åka till London och kolla. Är det inte så?
Det är klart man måste göra det.
Ja,
ja, det blir ju, det blir ju.
Och då möter Carlsen någon. Är han fortfarande överlägsen?
Ja, det beror, alltså det beror lite på vem man möter också, tycker jag.
Okej.
Okay. Det här gänget. Han har ju väldigt lätt för exempel Nakamura har ju haft.
Ja, men Nakamura är ju inte med här.
Nej, men jag bara bara
nej, vissa spelar han lätt för.
Alltså vissa så här, har man ju superlätt först. Ja. Det beror lite på vem det är som lotsas fram, va. Därför att där får man ju titta på Caruana är väl en sån spelare som man har haft som det har varit ganska jämnt med. Är det som jag minns, om jag minns skitsamma. Poängen i alla fall att det kommer också spela in. Och sen blir det också spännande att se om, tycker jag då, för Magnus mot alltså det är ju, han har ju tappat lite den där gnistan, alltså som man hade en period, va. Och då är väl frågan om man kan hitta tillbaka till den igen här, alltså få liksom
jag tycker det måste ju vara svårt att upprätthålla sig. Jag är bäst i världen överlägset. Vad ska jag nu sikta på liksom?
Ja, men ja, naturligtvis. Och då är frågan här, kanske den här förra matchen blev en vecka klocka lite grann. Det är ju möjligt att liksom, och jag har inte tillräckligt mycket inside idag. Jag har ju ganska regelbunden kontakt med Peter Nilsen.
Som är Magnus tränare.
Det har jag. Men det är ju ändå så att liksom, jag vet inte liksom hur intensiteten är i träningen.
Ja, och man vet ju inte hur mycket han skulle avslöja.
Nej, nej, men det är det jag menar. Naturligtvis,
det är liksom, det är min poäng. Det är ju liksom, det är så. Men jag tänker så här, men Magnus Carlsen har ju spelat VM-matcher några gånger nu. Han har ju spelat mot Anand och han har spelat mot Karjakin. Hur stor roll spelar det att han faktiskt har gjort de här, har erfarenhet av att spela matcherna?
Ja, jättestor roll förstås. Alltså det är ju det som talar hela tiden till hans fördel. Så är det ju med varje världsmästare. När en utmanare kommer upp och ska möta dem, så är det ju alltid ett plus för världsmästaren. Därför de har erfarenhet.
De vet hur man
säger. Ja, de vet och, alltså för det är ju en sak att sitta och vara cool och spela bra schack i en vanlig turnering. När det är en VM-match, vet ni, man är på gång att skriva in sig i världshistorien. Då, det är lite annat tryck på ändå, kan jag säga.
Är det faktum att det är en match? De spelar inte så mycket matcher, utan det är ju, oftast är det ju tävling. En match är ju då, spelar de 12 partier och sen är det liksom...
Ja. Och ganska bra att ha Peter Hein i ryggen.
Ja.
Som har, jag tror att han har 8 raka vinster i matchspel. Han har aldrig förlorat en match när han varit coach. Alltså, sådär.
Alltså som tränare?
Som coach.
Nej, för han var ju coach åt Anand innan han var åt
Carlsen. Så han har ett fruktansvärt skål.
Så att han preparerar och sin adept på något väldigt speciellt
sätt. Det vet jag ganska mycket om hur de jobbar.
Ja, ja.
Men det får jag inte släppa.
Jo, det får du säga. Ja, förra gången var ju också Nils Kandelius med i Magnus stab under VM-matchen.
Och det blir kul om man är med där.
Ja, men det får vi ju inte reda på heller.
Nej, förrän efteråt.
Ja, precis. Jag kommer ihåg att jag pratade med Nils någon gång så här, nej, men jag ska på semester, sa han. Liksom,
jag förstår.
Jag hade inte tid att göra det, vad det nu var för grej han skulle göra då. Så här, jag ska åka bort på, för han fick ju inte säga vad han skulle göra.
Nej, det är klart.
Liksom. Det var ju väldigt roligt. Ja, men vad är tipset där då? Tror vi att Magnus klarar det här?
Det bästa tipset är att Magnus vinner igen.
Ja, för att han, både för att han är bättre och för att han är erfaren.
Och bästa coachen i världen.
Ja, och bästa coachen. Ja, du pratar mycket om det där med coach, alltså det kanske spelar stor roll. Sen är det ju då också faktiskt inte så viktigt att prata i det här sammanhanget kanske för så många, men det är ju FIDE-kongress nästa år. Eller i år 2018 också.
Och det kan man säga, det kan ju faktiskt vara en verkligt stor grej för världsschack.
För världsschacket, eftersom det kan faktiskt vara så att han som är president och har varit det nu väldigt, väldigt, väldigt länge.
För länge, enligt en och annan.
Det är väl en ganska allmän uppfattning att det är dags nu då. Men det är också så att det finns ingen som har ställt sig upp riktigt och sagt att jag skulle gärna vilja bli president i världsschack. Kirsan Iluchinos, vi har pratat om honom i podden tidigare.
Ja.
Och behöver inte gå in så mycket på det, men resultatet av den här, vem man väljer, kommer ju att spela stor roll.
Ja, verkligen. Och inte minst då den personen som, om det blir en ny person, om den har stålar så att Fide kan liksom, ja men rent för, nej, men det är ju detta som har, det vet vi, det pratar vi om, men det är ju detta som är problemet, att det finns en tradition av att den som blir ordförande tar med sig pengarna in i förbundet liksom, lite grann.
Man behöver inte ha egna pengar, man kan ha någon,
ja men ja absolut, nej, men någon sponsor, eller att man har någonting klart, eller man har den förmågan att liksom dra in det, och då är frågan om det blir det, och antingen så kan det ju bli en ny satsning då, där man känner att nu kan det hända grejer. Eller så blir det ju mer att konsolidera sig demokratiskt och så vidare.
Jag skulle ju gilla idén om att man hade lite pengar såklart, så att man inte var tvungen att ställa in stora tävlingar.
Ja.
Men att man faktiskt också förstår hur man ska leda en organisation. För det är, alltså det är, har man varit på de där mötena och förstått, alltså det är jäkligt viktigt att få 100, vad vi nu har, 180 medlemsländer att gå i takt och att hjälpas åt och så. Jag hoppas ju på en president som försöker bredda schacket i världen lite grann mera. För att det är ju, som jag nämnde tidigare här, att det är ju väldigt fokus på Europa. Europa är ju störst på schack och det är ju starkast historiskt och organisatoriskt och allting. Men jag tycker ju att stora delar av Asien, hela, i princip hela Afrika, stora delar av Latinamerika är liksom delar där det liksom är alldeles för lite schack i förhållande till vad det, hur det skulle kunna vara.
Det är så. Jag måste säga det, jag kan lite för lite. Det är där man kan säga att jag är ju väldigt nöjd med ECU. Alltså, nu är jag sitter ju med där, men det finns, jag tycker ju att den fungerar bra.
Men ECU, alltså, Europa liksom är ju den starkaste delen i schackvärlden. Och i Europa tycker jag heller, där är också det funkar bra. Men det är inte det som du ska nästan välja. Vi får se, det blir ju någon. Det är ju inte så att... vi vet ju helt enkelt inte vem det blir, men det lär ju bli någon, antingen så blir det någon insider som har varit med och jobbat ett tag, eller så kommer det någon ny filur med massa pengar.
Men då är det ju faktiskt så, om vi pratar ECU så är det ju faktiskt samma sak där. Att där ska det också väljas en ny styrelse och allt. Så det blir för mig då naturligtvis också spännande.
Ja, det blir det. Det är ett spännande schackår faktiskt på så sätt. Och jag tycker det ska bli otroligt roligt att se vad som händer i år. Och vad säger du, Jesper? Vilken grej ser du mest fram emot under året?
Nu när vi säger det här med Kirsten och Lärus, så känner jag nog att där är lite av en sån ödesfråga.
Ja, det är det faktiskt.
Så att jag inte minst om han inte, för att blir han vald då fortsätter
så
vanligt.
Paja,
så då fortsätter han vanligt. Men blir någon ny, då tycker jag att det blir spännande.
Ja, jag tycker det ska bli spännande att se VM-matchen. Det är den som jag ser mest fram emot faktiskt.
Ja, men det är liksom,
ja, men jag menar det är liksom ändå det. Okay. Så ja, men jag tycker man får så. Bra, vi får se hur det blir. Det blir ett härligt år.
Mm.